Meningen är frihet och träldom enligt Bibeln. Frihet och träldom enligt Bibeln. Och den frihet vi då tänker på, det är inte en yttre frihet i världslig eller kötslig mening, utan det är just den frihet som Bibeln talar om. Det är en andlig frihet. Det är en frihet som man kan ha och glädja sig över mitt under yttre förtryck. Det är nämligen fråga om samvetets frihet. Inte en kötslig frihet. Inte en frihet till att göra köttets gärningar. Det är den frihet som bara en troende människa har. Den hör ihop med den nya människans lust och håg. Den nya människan har en vilja att älska Gud och nästan. Den nya människan handlar inte genom tvång. Hon drivs inte i en träldom, utan hon älskar fritt och otvunget. Det är alltså någonting som inte hör till vår natur, allt ifrån syndafallet. Bakgrunden är ju den fångenskap, den träldom som vi befinner oss i på grund av synden och syndafördärvet. Genom tron är vi fria, och denna frihet har vi fått som en gåva, och den gåvan är för den troende helt omistlig. Till den här friheten hör gudsfruktan. Men det är inte den fruktan som består i att man räds för straff, utan som skriften säger, den fruktan där, en fruktan på grund av att vi har lärt känna hur stor och mäktig och god Gud är, och hur små och ynkliga och svaga vi själva är. Det är alltså en fruktan som består i att man har fått de rätta proportionerna. Man har sett vem man är själv, och man har sett vem Herren är. Vad är det då frågan om för frihet närmare bestämt? Denna andliga frihet, denna samvetets frihet. Ja, det ska vi försöka klara ut i en rad punkter. Den andliga friheten, den är en frihet ifrån lagen. Kristus, vår befriare, vår friköpare, han är, säger skriften, lagens slutpunkt, lagens ände. Romarbrevet 10, vers 4. Genom Kristi död har vi blivit fria från lagen. Galaterbrevet 4, 4 och 5. Och vad innebär det att vi är fria från lagen? Jo, det är två saker. Vi är fria från lagens förbannelse. Och för det andra, vi är fria från lagens tvång och träldom. Att vara fri från lagen innebär alltså att vara fri från lagens förbannelse. Och det läser vi om i Romarbrevet 8:1 och i Galaterbrevet 3:13. Och vi är fria från lagens tvång och lagens träldom. Vi är inga lagträlar. Den nya människan, den behöver endast förmaningar under hänvisning till Guds barmhärtighet. Och det ser vi på många ställen. När den nya människan uppmuntras och ges iver och kraft till ett nytt liv, så hänvisas till Guds barmhärtighet, till Guds godhet, så hänvisas till evangelium. Paulus säger till exempel i Romarbrevet 12, vers 1, så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet. Han ger förmaning om att vi ska frambära våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och då hänvisar han inte till, detta måste du göra, ty handlar du inte så här, så är det ute med dig. Nej, han hänvisar till Guds barmhärtighet. Och Guds barmhärtighet säger att det är inte ute med oss. Inte därför att vi har börjat älska Gud och börjat hålla lagen. Utan därför att Kristus har fullgjort allt. Vid Guds godhet och barmhärtighet förmanas den nya människan. Lägg nu märke till att jag talar om den nya människan. Vi är ju som troende, som kristna, inte bara nya människor. Den gamla människan har inte någon lust till vad Gud vill. Den gamla människan älskar inte Gud. Den gamla människan finns kvar hos oss och den är full av all slags ondska och begär. Den gamla människan måste tvingas. Den gamla människan måste spikas fast, måste korsfästas. Men den nya människan förmanas under hänvisning till evangelium, till Guds godhet, till Guds barmhärtighet. Den nya människans väsen är att vara ett utflöde på grund av vad vi har fått. Av tacksamhet över Guds barmhärtighet i Kristus Jesus handlar den nya människan. Och den nya människan får givetvis också höra vad som är Guds vilja i lagen. Men för den nya människan fungerar då inte lagens ord som ett hårt tvång, utan just som en beskrivning av det som hon vill. Vad jag vill, säger Paulus, den troende Paulus, vad jag vill, det vill säga att handla enligt lagen, men det gör jag inte, säger han samtidigt. Och hänvisar då till den lag som är hans lemmar, till sin gamla natur. Den nya naturen vill alltså vad Gud vill. Den nya människan. Vidare innebär den kristna friheten en frihet från ceremoniallagen. Det vill säga alla dessa regler och stadgar som Gud gav till sitt gammaltestamentliga egendomsfolk. Stadgar man skulle hålla fast vid av olika skäl och bland annat som en förebild för det som komma skulle. För Kristus, för den sanna renheten och så vidare. Vi är fria från bestämmelserna om de olika högtiderna. Högtidsdagarna och sabbaterna. Vi är inte bundna till sabbatsdagen eller till påskdagen eller till lövhyddofesten eller veckofesten eller skördefesten eller purimfesten. Aposteln säger ett par gånger i Romarbrevet och i Kolosserbrevet att för oss är alla dagar heliga eller lika. Vi gör inte skillnad på dag och dag. Det tvånget finns inte längre för oss. Och inte heller tvånget att skilja på olika sorters mat och dryck. Alla dessa matlagar som fanns i gamla förbundets tid. Enligt Romarbrevet 14:2 och 22, Apostlagärningarna 15:10, Galaterbrevet 4:11, så är vi fria från alla dessa stadgar. Och de som inte har insett detta nya förbundets tid, de förmanas mycket skarpt av aposteln. Jag är rädd att jag arbetat förgäves för er. Jag är rädd att ni har fallit ur nåden. När man på nytt vill bli bunden till dessa bestämmelser om dagarna och om mat och dryck. Herren har förklarat allt för rent, allt för heligt. Vidare, friheten som vi här talar om. Den frihet från syndens härskande och slaveri. Den nya människan är inte syndens träl. Den nya människan lever i en otvungen kärlek till honom som har dött för henne. Men här ska vi lägga märke till det jag nyss sa. Att vi är inte en ny människa i sin helhet. Även om vi som kristna kan akta oss för grova utbrott av synden, så kan vi inte utrota lusten, begäret i hjärtat. Begäret eller lusten till synd. Det finns kristna som blir ytterst förfärade av detta. Och det är en förfärlig upptäckt och en sorg och en pina för den nya människan. Men inte för den gamla. Den gamla människan pinas inte av sin lust till det onda. Sitt begär till synd. Så finns också hos en kristen det illfundiga hjärtat kvar. Och det där som det världsliga eller det onda kommer. Inte utifrån och in utan inifrån och ut, säger Jesus. Friheten att synda, att oförhindrat fortsätta i synden, det är ingen frihet. Det är ingen andlig frihet. Det är i själva verken ett eländigt slaveri. Vidare är den kristna friheten en frihet från syndens förbannelse. Vi sa förut att det var en frihet från lagens förbannelse, från lagens tvång och träldom. Det är också en frihet från syndens förbannelse. Och vad är det? Jo, det är vreden från Gud. Vredesdomen. Efesierbrevet 2:3. Och det är en frihet från döden och dödsförskräckelsen. Jag går mot döden var jag går. Men som kristen är jag fri från förskräckelse inför detta. Att jag av allt att döma snart ska dö. Om inte Herren kommer åter dessförinnan. Jag vet ju att synden, döden, djävulen, helvetet, världen, ingenting kan fördöma oss. Ändå måste vi erkänna att vi nu och då känner ångest och kval inför synd och död och djävul och helvete. Men det är nu egentligen inte syndens verk. För en kristen betyder det inte att vi står under syndens förbannelse. Utan det är ett vittnesbörd om vår svaga tro. Vår klentro. Och den har vi. Vi ser inte ständigt segraren över döden, synden, djävulen och helvetet. Och så fruktar vi och är förskräckta och bävar. Och det ska vi tänka på när vi talar med människor som är förfärade och ska trösta dem. Att det är enda boten för den här kristne som nu är så svag. Att han eller hon är i ångest. Den enda boten är Kristus. Den enda boten är evangelium. Den enda boten är den korsfäste och uppståndne Herren. Vidare. Så är friheten som vi här talar om, den andliga friheten, en frihet ifrån alla människobud. Det Kristus har lämnat fritt, det får ingen göra till synd. Ingen människa får föra in oss i ett nytt slaveri och en ny ängslan och ett nytt tvång och en ny människofruktan. Det Kristus har lämnat fritt, det får ingen göra till synd. Och ingen annan människa får härska över en annan samvete. Ingen får döma över en annan samvete. Ingen får gå in och tvinga någon i hans samvete. Ingen får lägga på en annan lagar som samvetstvång. Aposteln säger, icke som om vi vore herrar över er tro. Och bli inte människors trälar. Om vi nu är fria, som vi har sagt här i flera punkter, från den gudomliga lagens tvång och förbannelse, hur mycket mer då från människostadgar? Den här punkten är en punkt som jag tror Per Jonsson kommer tillbaka till. Det visar sig nämligen i kyrkohistorien att på den här punkten har man gång på gång allvarligt trampat över. Och det har skett så ofta och så i vår historia, vår närhet och under väckelsens tid att det är väldigt viktigt att vi får rensa upp och klarlägga om det är biblisk undervisning som vi är präglade av eller om det är falska traditioner. Jag nöjer mig med att här konstatera att det Kristus har lämnat fritt, det får ingen göra till synd. Och det som är lämnat fritt, det brukar kallas med ett fint ord för adiafora. Det som kännetecknade pietismen, det var att det bland annat inte fick finnas några adiafora. Allt blev reglerat, också det som Kristus hade lämnat fritt. Och det kom som ett tvång på människors samveten. Friheten från människobud gäller givetvis också frihet från människoläror. Fåfängt yrkade mig, eftersom det läror det förkunnar är människobud. Och hur ofta vill inte människoläror träda i Guds ords ställe? Hit hör också samvetstyranniet. Och med detta menas att man med våld vill tvinga någon att tro eller göra det som hans samvete håller för falskt. Eller med våld eller hot vill tvinga någon att förkasta någonting som man håller för rätt. Det är ett samvetstyranni som är själamördande. Den frihet vi talar om är vidare en frihet förvärvad genom Kristus alena. Och därför gäller vaktslåendet om friheten, ett värnande om vår frälsare, det gäller ytterst Kristus. Och därför hör detta med den kristna friheten till kyrkans, det kristnas själva centrum. Ni kanske har lagt märke till hur skarp aposteln blir när friheten hotas. När man vill komma med ett ok som inte ens våra fäder förmådde bära. Och på nytt tvinga samvetena. Det måste du göra. Det får du inte smaka. Det får du inte ta i. Ett självgjort gudstjänstväsende som räknas för andligt och fromt. Då kan aposteln bli så skarp så han till och med säger förbannad är den som kommer med ett annat evangelium. Och jag fruktar att ni har fallit ur nåden. Och han säger, för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta och låt icke något nytt träldomsok läggas på er. Fria utan något träldomsok. Låt inget nytt träldomsok läggas på er. Galaterbrevet 5, vers 1. Och Jesus säger i Johannes 8, 36, om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Friheten vi talar om, den är vidare en frukt av Kristi verk, av Kristi återköpande, Kristi återlösning. Det är en frukt av rättfärdig förklaringen på grund av Kristi verk alena. Den frukt av evangelium, den frukt av att nådens medel utskiftas och ges åt oss. Den frukt av den tro som tar emot och förlitar sig på den rättfärdiggörelse och förlåtelse som vi får genom Kristus. Och då är Herrens ande där. Och där Herrens ande är, där är frihet, säger aposteln 2 Kor 3:17. Det här är nu en frihet som världen inte känner. Fastän denna frihet har vunnits åt hela världen, så är världen, det vill säga de som inte bekänner Kristus, de som inte älskar Guds ord, de som inte förtröstar på nåden i Kristus, de är blinda för den och de älskar mörkret mer än ljuset. De älskar träldomen mer än friheten. Vidare, den frihet vi talar om, det är en frihet som är en egenskap eller ett kännetecken hos en välgrundad luthersk församling. Det är i synnerhet den lutherska kyrkan som betonat den kristna friheten. Och vi känner bakgrunden, den babyloniska fångenskapen. Men det är ju en frihet som Bibeln stryker under. Och Bibeln talar om den babyloniska fångenskapen och klargör vad det är frågan om. Och därför kan Luther använda detta uttryck om den träldom under människostadgar och bud och förbud som fanns i påvekyrkan och som förslavade samvetena. Den lutherska kyrkan står som en trogen beskyddarinna av den kristna friheten. Genom Luthers reformation har denna frihet återvunnits åt oss. Hur försmäktade inte människorna före reformationen under påvens herradöme, eller Luther kallade det för tyranni. Det är frågan om samvetstyranni. Men när Luther lyfter fram evangelium och slår vakt om den kristna friheten, så vet han att den enda fienden är inte påven, utan han fick snart nya fiender som ville ta ifrån oss friheten. Och det var bland annat svärmarna och bildstormarna. Den kristna frihetens princip, där inte den är känd, känd och bekänd, där finns ingen luthersk församling. Och där denna princip visserligen är känd i teorin, men inte tillämpad och genomförd i praxis, där finns förvisso en luthersk församling, men den är inte välgrundad. Den står på mycket ostadig grund och den håller på att falla. Mot detta att slå vakt om friheten står då en rad sekter som vill beröva oss den kristna friheten genom allehanda människostadgar. Jag har redan nämnt en sekt, påvekyrkan, papisterna, genom avlatshandel, bikttvång, äktenskapsförbud, genom en rad matregler, vad man får äta på fredagen och på onsdagen, genom en rad bestämmelser i allt möjligt som kommer som ett tvång, så berövar man det kristna den dyrbara friheten som är vunnen i Kristus. Den finns hos reformerta sekter i mängd. Ett tvång på olika sätt, både i frågan om kyrkoceremonier som egentligen är fria, men också ett tvång som man har upprättat genom att lära ut nya stadgar. På sätt och vis har man gått i skola hos det äldste, som ni minns hade en rad stadgar för hur man skulle uppföra sig. Hur man skulle tvätta sig, hur man skulle gå, vad man fick göra på sabbaten och så vidare. Och som var man noga med att hålla efter folk och döma dem. Det står att man såg sig omkring för att se om folk höll måttet. Och så prövade man inte bara sina egna handlingar, vilket man ska göra inför Guds ord, utan utifrån sina stadgar så gick man in för andras räkning och prövade och dömde. Om dessa säger Jesus att de upphäver Guds ord för att låta sina egna regler gälla. Och i själva verket så sätter ni, säger Jesus, Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Det står att de höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Eller det står, de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer. Och Jesus måste mot detta tala om att det de kanske med rätta ville akta sig för, fast de gjorde det fel, det var ju synden. Det var världen i biblisk mening. Och vad är nu världen i biblisk mening? Jo, det är inte det som det har blivit hos många sekter, nämligen skapelsen. Allting i skapelsen som är vid sidan om predikan om korset. Så att man har en gnostisk syn på skapelsen, att hela skapelsen, allt som finns i skapelsen, det är egentligen ont vid sidan av gudstjänsterna. Och så har man då fört upp en rad äldste stadgar om vad du får göra, vad du får ta i, vad du får smaka. Och detta om sådant som Kristus har lämnat fritt. Nej, världen i biblisk mening, det är det som Jesus framhåller när man nu dömer honom och hans lärjungar för yttre ting. Det är det som finns i det onda hjärtat. Världen, det är det som utgår här från det onda hjärtat. Det är girighet, det är kärlek till pengar, det är förtröstan på denna världens goda. Det är när man lever bara för denna världens ting. Det är otukt, det är orenhet. Det är när man förkastar Gud och hans ord. Det är när man inte tar emot Kristus. Det är när man inte tackar och lovar honom för frälsningen. Världen, det är att baktala. Världen, det är att förtala och döma. Att vara kärlekslös och så vidare. Ja, det är en exemplifiering av motsatsen till det som är lagens summa. Att älska Gud och nästan över allting. Och skriften ger noggranna beskrivningar av hur världen och det världsliga ser ut. Jag kunde kanske skjuta in här några exempel som skriften ger på vad som är världen. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, fientlighet, vredesutbrott, avund, självhävdelse, tvedräkt, kätterier, missundsamhet, mord, dryckenskap, orger. Och trons liv, det vill säga kärlek till Gud och nästan, det utmärks av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmod, självbehärskning. Och när Bibeln ska klargöra vad som menas med att leva världsligt, då ger man exempel. De känner inte Kristus. De bekänner sig inte till honom. De förkastar honom. De ropar bort med honom. De driver jäck med honom. De har ingen aktning för och kärlek till Gud och hans verk. De befrämjar den gamla människans lustar, det vill säga detta girighet, otukt, själviskhet, lösaktighet, vredesutbrott, förtal, skvaller och så vidare. Lögn, vrede, att stjäla, att inte arbeta för att kunna dela med sig, att vara elak, vrede, häftighet, skymford, förolämpningar, att inte visa medkänsla, att inte förlåta, det är världen. Detta är värd. Men det som är givet i skapelsen och det som vi har fått anledning att tala om flera gånger när vi har utlagt predikarens bok. Solen. Eller den goda maten eller den goda drycken. Eller vänners gemenskap. Fröjd, skämt, glädje, munterhet, humor. Allt detta, det är inte världen. Det är Guds goda gåvor som vi med tacksamhet skulle ta hand om. Men det som vill fördärva dessa gåvor och allt det andra, det är det som kommer ur hjärtat. Otukt, girighet, missundsamhet och så vidare, det jag förut räknade upp. Men sekter av skilda slag har lagt in en helt annan mening i detta vad som är världen. Och de har räknat upp en rad yttre ting. Det gäller hur man är klädd, hur man har håret, om man har knut i nacken eller inte, om man har målade läppar eller inte, om man har örhängen eller inte, om man skrattar eller inte. Och på så vis så har man gjort Guds ord om intet. De verkliga synderna har man satt, eller har man givit fritt rum. Man har gjort Guds lag om intet, precis som Jesus sa om dem som saknade en laguppfyllelse när det gällde att tvätta händerna eller att hålla sig stilla på sabbaten och så vidare. Men hur detta har gått till under kyrkohistoriens gång, vilket är mycket viktigt att känna till. Man får perspektiv och hjälp när man ska studera de här frågorna. Det kommer Per Jonsson att tala om. Så ska jag tala om detta. När missbrukar man då den kristna friheten? Svaret är för det första när man brukar den till täckmantel för ondska. Första Petri 2:16 är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan. För att försvara skvaller eller förtal eller otukt eller girighet eller missundsamhet. Då brukar man friheten som täckmantel för ondska. Det är, sa vi i inledningen, inte en kötslig frihet. Paulus säger i Galaterbrevet 5:13 följande. Ni är ju kallade till frihet, mina bröder. Bruka dock inte friheten så att köttet får något tillfälle. Fast mer må ni tjäna varandra genom kärleken. Till hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni bits inbördes och äter på varandra, så må ni se till att ni inte blir uppätna av varandra. Och så är just det troendes rätta frukt, det kärleken. Om man nu vill hjälpa en broder, eller om man är orolig för en broder, att han faller ur nåden, eller på något vis inte lever på rätt sätt av ordet, ja, då kommer man i kärlek för att hjälpa honom, för att bära hans problem, bära hans bördor, bygga upp honom, stödja honom. Inte för att bita på honom och fördöma honom och slå honom. Man säger om det kristna, se hur de älskar varandra. Inte se hur de bits inbördes och äter på varandra. Man missbrukar den kristna friheten när man utnyttjar den mot kärleken. I detta sammanhang tar aposteln fram de svaga bröderna. I Romarbrevet 14 och 1 Kor 8, 9-13 talar han om dem. Och vad säger han? Jo, det starka ska inte sätta sig till doms över det svaga. De starka, det vill säga de som har frihet till att äta grönsaker. De som har full samvetsfrihet till att dricka vin. De som har full samvetsfrihet i frågan om dagarna. De ska inte bruka den friheten så att de förleder den svage brodern att med dåligt samvete handla på ett sätt som man inte har tro för. Som man inte har gott samvete för. Att tvinga honom att handla på ett sätt som han har samvetsbetänkligheter inför. En sådan svag broder får det starka inte döma. Det är alltså inte frågan om att det svaga skulle döma de starka och ha rätt att döma de som vet att det är rätt att äta kött och inte bara grönsaker om man så vill. Att det är fritt. Eller allt det andra som Guds ord lämnar fritt. Allt är tillåtet, säger aposteln, men allt är inte nyttigt. Allt är mig lovligt, men ingenting får ta makten över mig. Och ingen annan får ta makten att försöka bedöma och gå in i mitt samvete och avgöra vad det är som blir till mitt samvetsfördärv. Var och en må pröva sig själv. Allt är tillåtet, allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Det är massa saker som är helt fria i sig, men som inte bygger upp. Därför att mitt onda hjärta knyter an till en rad fria ting och låter kanske girighet eller otukt eller själviskhet få fritt spelrum. Det är inte nyttigt. Och det måste vara en pröva och tänka på, sök inte ett eget bästa utan andras. Kärleken och uppbyggelsen av församlingen står i centrum. När det gäller adiafora, fria ting, så ska man inte hänsynslöst och kärlekslöst pocka på sin frihet och inte döma över andras betänkligheter, lär aposteln i Romarbrevet 14. Det vill säga, vi ska inte bidra därtill att en svage härmar efter oss i något som han inte har övertygelse till, så att han handlar mot sitt samvete. Vi ska låta kärleken råda. Låt allt hos er ske i kärlek. Kärleken söker inte sitt. Se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. När det gäller tron, läran, då ger inte kärleken vika. Men i livet ger den efter, där det är nödvändigt. Men tar en broder anstöt av adiafora, då ska vi kärlek försöka undervisa honom däröver. Och de är inte svaga som inte vill ta emot den bibliska undervisningen om den kristna friheten. När kan man då inte avstå från sin frihet rörande adiafora? Jo, när läran prisges, när sanningen blir förnekad. Och där har vi två fall. Det första fallet är när man genom avskaffandet av ett adiaforon samtidigt avskaffar läran, eller genom införandet av ett adiaforon samtidigt inför en ny lära. Paulus kunde omskära Timoteus. Det är en fri sak, och ifall ni brukar omskärelse eller inte. Jag vet inte hur ni brukar göra här. Han omskar Timoteus för att vara en jude för judarna. Men Titus kunde han inte omskära. Och varför? Jo, falska lärare kom och ville påbörda det kristna omskärelsen som ett måste, som ett tvång. Då kunde han det inte. Johan Arndt, som var oklar i många stycken, visade en god bekännelse när han lät sig avsättas från sitt ämbete genom att man ville med tvång få honom att upphöra med exorcismen. Och det är en fri sak. Vi kan upphöra med exorcismen i samband med dopet. Det är inte nödvändigt. Men när man, som Margit Sahlin sa i radion igår, och en rad andra ekumener säger att vi är inte av naturen i djävulens våld. Det finns ingen träldom. Barnet behöver inte döpas därför att det finns i mörker och i träldom. Och när man då, som man gjorde på Arns tid, menade från reformärt håll att barnen är oskyldiga barn och därför ska vi inte ha exorcism, då kunde han inte upphöra med denna fria sak, exorcismen. Ty då hade han förnekat läran. Och han blev avsatt. Likaså så bryter inte vi brödet när vi firar nattvard. Just när vi läser instiftelsens ord bröt det, så bryter vi inte brödet. Varför då? Det är en fri sak. Varför kan man inte göra det? Jo, därför att det har blivit en bekännelseceremoni för de reformerta och deras falska lära om nattvarden. Därför kan vi inte bruka denna fria sak. Man kan vidare för det andra inte avstå från friheten rörande adiafora när man antingen vill förbjuda oss adiafora som synd eller vill befalla oss dem. Då måste man hävda sin frihet och inte lyda. Om man säger till exempel: du får inte gå på bio, eller du måste gå på bio, då kan vi inte lyda. Stå fasta, låt inte något nytt träldomsok läggas på er. Det vi ska pröva, det är detta till nytta eller till skada? När man från de reformerta vill förbjuda oss att ha bilder i kyrkan, då hänger vi kyrkan full av bilder. När man från nykterhetsivrarna vill förbjuda oss att åtnjuta alkoholhaltiga drycker, ja, då får vi lov att dricka flera glas. Eller när man från påvens sida förbjuder oss att äta kött eller att gifta oss, ja, då gör vi raka motsatsen. När man från puritanerna vill förbjuda oss att göra något arbete på söndagen, då blir man tvungen att hasa ut med gräsklippan. Det halsstarriga måste man stå emot. Och så värnandet om friheten. Den kristna friheten ska man skatta högt. Vi har talat ganska ofta om den kristna friheten, men inte tillräckligt ofta. När jag har fått anledning att på nytt studera vad Bibeln och den lutherska bekännelsen säger om den kristna friheten, då har jag sett att vi har talat alldeles för lite om den kristna friheten. Och jag har sett att de lutherska lärarna framhåller att pastorerna ska flitigt undervisa sin församling om den kristna friheten. Gång på gång, till detta är själva centrum. Och också om många missbrukar läran om friheten, så får man inte förtiga den. Lika lite som vi kan förtiga evangelium därför att det finns nådetjuvar. Den kristna friheten, det är en så härlig klenod att den är helt omisslig för en kristen. All världslig frihet är ingenting emot denna. Människor kämpar ju nu för världslig frihet samtidigt som de är i fångenskap andligt sett. De bryr sig inte om själens fångenskap. De bryr sig inte om den babyloniska fångenskapen. Men de kämpar för en världslig frihet uteslutande. Men den världsliga friheten och att bo i ett fritt land som är något mycket stort är likväl mycket lite i jämförelse med den härliga klenod som den kristna friheten är. Och ett ringaktande av den kristna friheten, det är början till dess förlust. Ja, så hinner jag inte säga mer. Får hoppa över en sida som jag hade här och bara säga det sista, att den kristna friheten, den bevisar vi genom att vi håller oss till den Herre som är vår befriare. Att vi tjänar honom som har friköpt oss. Och det gör vi inte av tvång utan i frihet. En omistlig frihet för oss. Att leva för honom och tjäna för honom som har dött och uppstått för oss. Aposteln säger, ingen av oss lever för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Frambär era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Er andliga tempeltjänst. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Det är inte som stadgarna, tungt och besvärligt, omöjligt att bära. Det är ljuvligt, det är milt. Min börda, den är lätt. Och den fullkomliga friheten, den får vi först i himmelen. Mot den ser vi fram, som aposteln säger i Romarbrevet 8:21. Vi ser fram emot den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Den friheten som tillhör Guds barns härlighet. Amen.